Jag heter Johanna Asplund, basist i Sahara Hot Nights.
Och jag heter Maria och sjunger och spelar gitarr i samma band som Johanna.
Och vi är hemma hos Strage.
Välkomna hit.
Tack.
Tack snälla.
Jag åkte tåg häromdagen. Mm-hmm. Och så läste jag Fredrik Amdéns intervju med er i tidningen Coupé, som man kallar sig på tåget. Och han citerade Jenny, er gitarrist, din syster Johanna, som efter er comeback nu beskrev Sahara Hot Nights som något hon gör för att det är roligt. Hon sa att det var ett glitter i livet. Jag tyckte det var så himla fint uttryck.
Jättefint.
Ja.
Det är liksom, ja, det är bonusen som, ja, bonuset och glittret och ett medvetet val att göra det här som ett komplement till resten av vardagen just nu.
Från slit till glitter.
Så ni blir inte förkrossade om ni inte blir världens största rockband omedelbart?
Nej, alltså vi har ju varit där och satsat 100% så många gånger. Och det var lite så här, tanken med när vi valde att plocka upp det igen var att det skulle kännas kul och att det här skulle vara någonting som vi gör för oss själva.
Det blir ju snabbt liksom, en sanning med modifikation också, för att så här, när man gör det så är man ju snabbt i det att man... Alltså så här, att man också accepterar alla andra momenten som innebär att spela tillsammans. Hade vi bara gjort det för glittret så hade vi ju bara varit i en replokal.
Ja, absolut, eller i studion. Men, ja, i studion. Och det är väl det slår en väl också kanske sen att man känner att just det var ju recensioner och det var ju folk som skulle tycka till. Och så här. Vi valde ju att göra, så här, börja på ett helt nytt pappersark.
Och ja, och allt så praktiskt, ja. Och planering, alltså så här, det som är sjukt oglittrigt. Ja.
Men det glittrigaste i replokalen när det bara är ni som spelar?
Det glitter. Spelar.
Ja, oftast. Sen har vi fallit tillbaka till jobbiga roller ibland också.
Men målbilden är glitter.
Målbilden är glitter.
Mm-hmm.
För fansen som vill att ni ska rocka hårt så är nog den här skivan lite av en chock. För den är väldigt mjuk och vacker och vemodig på ett sätt som ni sällan har varit tidigare.
Mm.
Tack.
Jag blev väldigt överraskad.
Mm.
Ja, och det där är väl också en av sakerna som vi har dragits med att känt att som vi har också, eller i alla fall jag personligen försökt släppa så här, finns det en besvikelse i att man inte liksom tuffar till sig igen. Men samtidigt så har vi, man ska inte glömma det, att alla våra skivor har utvecklats och ändras till ett annat typ av sätt att spela på.
Precis, ni var jätteinne på Tom Petty ett tag.
Ja, men exakt. Och vi är ju inte actionrockbandet som vi var 2001. Men det tror jag att folk liksom glömmer lite grann. Det lever kvar.
Men jag tror också, det är liksom en rastlöshet i det och att... Att man också, eller så här också, att det här tänkte jag på ganska nyligen faktiskt, men att vi har ju på något sätt, eftersom vi började spela så pass tidigt, och, eller liksom snarare vi började ge ut musik väldigt tidigt, så blir det som att de här prövande åren där man liksom experimenterar så band, så här, men först var vi ett syntband och sen blev vi, körde den här emo-fasen och sen så hade vi, gjorde vi indie-pop. Den liksom har varit liksom on display på något sätt,
ja,
hela tiden. För att det har varit liksom, jag tror att det är inte helt sällsynt för band att gå igenom några olika transformationerna. Nej.
Jag trodde först att låten Heavy Load var en hyllning till det svenska heavy metal-bandet. Kanske Sveriges första riktiga heavy metal-bandet är Heavy Load. Men den var inte så mycket heavy metal ändå.
Nej, det var en omedveten hommage till dem.
Och jag fastnade stenhårt för Gemini. Singen. Delvis för att din röst, Maria, påminner rätt mycket om Lana Del Rey i den.
Jaha.
Det är något med den lite så här dåsiga, vackra intonationen som...
Ja, men det kanske är lite dås på den här... amen.
Men det tycker jag är fint att man har fått höra och se liksom nyanser och utveckling i framförallt då också Marias röst. Att det är...
Men alltså jag tror också att det är liksom ett led, alltså den här förändringen över tid är ju också ett led i att så varje gång man liksom gör en skiva och skriver och liksom hela den resan, så fast man också i en form av, alltså man blir självmedveten i allt det där. Alltså så här, det stimulerande är ju liksom processen att vara i replokalen och sen i studion och sådär och så spela live. Men sen blir liksom det där en självbild som man så här gärna skakar av sig. För att det känns, jag vet inte. Jag tror att vi har funkat så väldigt mycket.
Mm. Men vi har ju också försökt också, så nu när vi repar inför sommaren, att så här, vad passar rösten bra? Liksom, kanske ändra, ändra tonarten också när vi spelade in för vad som funkar bäst i det röstläget som låter vackrast. Förut har vi bara kört och sagt så här, fan, jag orkar inte lära om mig de här ackorden.
Vi kunde inte lära om oss.
Kanske. Men nu finns det en större liksom, hänsyn och respekt för sången. Tycker okay. Jag.
Tack Johanna, ja, jag har inte känt den.
Vadå, ni sänkte henne förut och manglade på?
Nej, men det kunde väl vara lite så här. Det är ju också ett instrument.
Nej, men det handlar ju om att man fattar liksom hur man funkar som... Alltså att det kan, ja, men kanske det låter ju så jävla pretentiöst, men att rösten är ett instrument. Men liksom att det har också sina begränsningar, man kan använda det på olika sätt. Det är att kanske man inte tänkte på förr. Nej.
Låtet Gemini tänkte på, ingen i bandet är tvilling.
Nej.
Fådde du stjärntecknat. Men titeln syftar på någon annan typ av systerskap eller tvillingskap.
Precis, tvillingskap eller liksom att man som har sin fasta konstellation. Men som man liksom hela tiden som dras tillbaka till, fast man liksom gör sina egna utsvävningar liksom. Men det är som att man alltid återvänder dit. Så det är väl, handlar väl om det. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, ja, det här är Kokoma med Beach Boys.
Vi tänkte väl lite att vi skulle berätta, alltså lite kort kopplat till våra ungdomstider i Robertsfors, där vi låg ju lite efter när det gäller det mesta. Alltså 91 till exempel var ju ett stort år musikmässigt. Och för oss när vi upptäckte alla de bra skivorna som fanns var ju på macken liksom några år senare. Men där var det ju också ett stort intresse som vi hade, var ju att vi hyrde ju film. Och vi kollade ju på de låtarna, eller filmerna om igen.
Alltså vi hade liksom över hos Johanna och Jenny. Och så
här pyjamasparty till.
Ja, och sen så kollade vi på liksom, det var tre filmer tror jag som vi körde om igen.
Ja, och Cocktail då, som den här var med.
Tom Cruise bartender film.
Exakt. Ja. Så Brian Flanagan har ju nu, han har ju liksom lämnat storstadslivet för att åka till Jamaica och tjäna lite pengar där i baren, helt enkelt. Där han träffar Jordan.
Jag har faktiskt inte sett Cocktail.
Oj, oj, oj. Jag kan berätta hela storyn.
Berätta hela, så behöver du inte se.
Var det en lika viktig för er som Dirty Dancing var för Frida Hyvönen, er kompis?
Alltså, vi körde ju Dirty Dancing egentligen lika mycket. Men vi kände att det kändes mer underground att välja Cocktail.
Nej, jag tror på riktigt att vi körde Cocktail lite mer.
Ja, Cocktail.
Och jag ska också säga så att vi spolade.
Det är en väldigt intressant film att välja. Och en intressant låtval med Beach Boys också.
Ja, men vi måste också bara säga en sista sak. Det kan ni klippa bort. Men vi spolade alltid när Brian Flanagan var...
Här kommer Johanna till scenen där Kokomo är med.
Ja, nej, det här är i början då. Det är fortfarande lite härligt. Men sen är jag otrogen med Bonnie.
Och så spolade vi.
Och då spolade vi alltid det tills det blev liksom...
För det var så jobbigt att titta på när han var otrogen.
Ja, det var ganska jobbigt.
Vem var Bonnie? Bonnie
var en överklassmänniska. Han var ute efter pengar.
Och han var ju egentligen så... Hans kärleksintresse, det var hon Elizabeth Shue spelade när han... Och hon var liksom väldigt härlig person. Hon fick
barn. Sen fick hon tvillingar.
Sen fick hon tvillingar i slutet. Hon ser allt bra igen. Everybody knows a little place like Kokomo.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to Allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.
Ja, men vi spelade ju med Beach Boys en gång.
Är det sant?
Det här var liksom...
Det var inte alla originalmedlemmar,
nej. Nej, och sen så var det vi Beach Boys och Måns Zelmerlöw hade ju som ett band.
Nej. EMD.
Nej, inte Måns Zelmerlöw. Jo, han den här, Danny Saucedo.
EMD.
Okej, EMD. Jag vet inte vad den heter.
EMD heter de väl?
Det är EDM, fast de...
Den svenska trion bestående av tre unga, snygga killar.
Exakt.
Den här Erik, Danny Saucedo och ytterligare någon.
Måns Zelmerlöw vill jag säga.
Måns Zelmerlöw, okay.
Var det det?
Nej, han var inte med i EMD.
Känns logiskt.
Ja, men i alla fall.
Jag googlar.
Men det var vi, line-upen var vi...
Mattias Andreasson hette M-et i EMD.
Det blev lite en beef med någon av Beach Boys i logen. Jag var lite kaxig. Och det här var ju på någon typ av... Någon svensk festival, som stadsfestival som det inte gick jättebra för kanske. Och så var jag lite kaxig och så åt honom. Det kan ha varit någon så här genusgrej, att det här är inte okej. Liksom, eller att, så här, att han skulle utbilda mig om bilar eller vad det nu var. Och jag visste
du drog genuskort.
Varför skulle han utbilda dig om bilar?
Jag kommer inte ihåg historien.
Vem var det i Beach Boys?
Ja, men jag vet inte vem det var.
Var det Mike Love? Den...
Men vilka finns kvar? Kan du kolla Skansen upplägget?
Hur som helst så blev ju han då... Han blev ganska imponerad av min fräckhet. Så han ville att jag skulle vara upp och sjunga med dem. Det här gjorde jag!
Ja!
Nej!
Jo, vi gick upp och
det här
scen.
Gjorde vi ju.
Ni har sjungit med Beach Boys.
Ja, precis. Och vilken låt var det? Jag kunde inte texten.
Man vet att man har haft en ganska intressant karriär när man inte ens minns att man har stått på scen med Beach Boys.
Vilken?
Utan kommer på det lite
vilken?
Förbefarten.
Vilken låt var det?
Bara Run.
I get around, around.
Okej, förlåt. Det här är ju en halv historia.
Men ni hamnade i bråk och han blev så imponerad att han bjöd upp er på scen för att sjunga.
Ja, exakt. Riktigt bra storytelling. Låten saknades, beefen saknades. Och vem det var saknades.
Jag tänkte lite på er look på senaste skivomslaget. Ni har ju pendlat mellan att se traditionellt rockiga ut i skinnjackor och se mer fashion ut. Och den här gången så tyckte jag att ni påminner lite om lite så här kristna dramapedagoger i Vogue eller någonting. Väldigt elegant vit stil. Hur tänkte ni kring looken den här gången?
Ja, men vi... Vi hade ju liksom...
Det fanns en sektfeeling nästan.
Ja, det är lite sektfeeling. Ja, precis. Det blir ju det lite här med sidenblus och litet knyt. Väldigt, väldigt stramt runt halsen.
Ja, men det är den ena looken. Nu pratar du om albumomslagslooken, va?
Albumomslagslooken,
jaha!
Precis.
Men... Det är olika look.
Ja, det är lite olika look.
Nej, men vi hade ju för sig liksom, vi hade med våran formgivare Henke Valse hade vi också en målbild som var ett Beach Boys-omslag faktiskt. Nu behöver jag ihop säcken. Med de här vita kläderna.
Mm.
Och
att det skulle finnas en kontrast i bakgrunden.
Ja, det är lite sektigt.
Liksom.
Jag har inte tänkt på det. Men nu börjar liksom, den får fler dimensioner.
Jag funderar lite på att ni faktiskt träffades i kyrkans barntimmar en gång. Mm. Inte för att det är en sekt. Och din mor
var
diakon. Exakt.
Mm. Exakt.
Jag tror liksom hela grundtanken ska vi nu inte liksom ta oss äran för. Men jag tror också att vi vill göra någonting annat. En stil som väl ihop i det hela.
Och sen så jobbade vi med en tjej som heter Karin Smeds.
Stylisten Karin Smeds?
Ja, som hade en sån helt underbar liksom, samling som vi fick botanisera.
En samling med?
Med helt fantastiska vintagekläder. Som, ja. Så det är lyxsekt. Med en kyrklig touch.
Vad minns ni av första mötet i kyrkans barntimmar?
Jag minns kanske inte främst... Eller Maria gick ju också, var ju också dagbarn hemma hos min mamma. Så, och det är väl kanske i den samma veva.
Mm.
Du har ju alltid varit en naturlig del av liksom min familj. Men förutom det så minns jag att vi lekte fruktsallad. Den här klassiska barnleken. Där man är varsin frukt och så springer man runt och sen tänder man ett ljus.
Det är samma som leken med döda, typ. Drottningsylt. Man är olika bär.
Man är olika bär.
Ja. Och sen liksom...
Och sen så ropar de fruktsallad.
Blandas alla barn. Alla bär.
Men det måste vara ganska många barn för att leka en sån lek. Jag tänkte om ni bara... Ja, om det var ni tre hemma hos din mamma.
Nej, det var nog fler.
Ja, dagbarn.
Ja, nej, det här var kyrkans barntimmar.
Det var kyrkans barntimmar. Ja, precis. Jag lärde nog känna det på kyrkans barntimmar. Ja. Och sen så sa jag då till min mamma, tror jag, att jag skulle vilja hälsa på Johanna. Och då minns jag först att jag satt bak på, i barnsaden. Och så cyklade, skjutsade mamma hem mig hem.
Men det var ju, det är ett kvarter.
Ja, men jag kunde väl inte. Jag måste lite så jag inte kunde gå. Jag vet inte.
Och sen, det här pratar vi om idag i replokalen faktiskt. Men vi gick ju också då förskola, eller liksom tillsammans, efter vi hade varit, Maria var i dagbarn. Så då promenerade vi alltid till förskolan tillsammans också, i de här grupperna liksom. Och det var där vi träffade Jossan sen.
Och vad hände på vägen?
Det kanske ska jag utlämna.
Vad gjorde ni på vägen?
Nej, men vi började prata om att barn är så intresserade av kiss och bajs. Men liksom, ett stopp var alltid att liksom skita i skogen. På vägen, och vissa gånger så kom vi inte ens fram till förskolan. Då ringde de tillbaka till min mamma och sa att de inte ens kommit idag.
Vi fastnade i skolan.
Men ni gick själva till förskolan?
Ja.
Ja, det är ju så i en liten stad att man kan göra det, kanske.
Ja, verkligen.
Och hur gamla var ni då? Tre, ja, fyra?
Nej, men
fem eller... i alla fall.
Ja, fem, sex.
Fem, sex någonting. Du fattar, barn hittar ju på sjuka saker på vägen.
I Robertsfors kom man inte heller, liksom. Det var ju väldigt sällsynt att gå dagis. Liksom. Man är ju hemma.
Min mamma var hemma med mig också. Hon, jag tror jag var dagbarn någon gång. Någon enstaka gång. Men det var ju mer 70-tal då.
Ja. Men tråkigt, eller det kanske finns massa härliga dagmammor där ute.
Jag tror att jag blev lite hämmad av att inte... gå på förskola. Jag var rätt nervös när sen började första klass. För jag var inte van vid andra barn överhuvudtaget. Jag hade bara varit hemma och läst serier. Och sen ska man gå på lekis och träffa andra. Och jag fick panik över det. Jag tyckte att det var jätteläskigt.
Ja, men så...
Jag tror min separationsångest, liksom, både min och Jennys, är liksom grundad i också att vi har varit hemma mycket. För jag, när jag var då fem eller sex, när jag skulle börja på förskolan, så var det ju verkligen en chock för en att... Varför får inte jag vara kvar hemma? Alla resor som man har gjort efter det har ju varit så här, känt att, så här, att byta miljö.
Svårt att turné när man har varit utav hos dagmammorna som barn. Spela Downbound Train med Bruce Springsteen, tänkte vi. Och jag valde den låten för att helt enkelt för att jag associerar den med liksom mina första musikminnen. Hemma där jag växte upp i huset så var det inte så jättemycket musik som spelades. Det var lite klassiskt, men annars var det mest liksom P1 och typ en köksklocka som tickade. Och förutom det så var det min storebrorsa som stod för musiken. Och han lyssnade väldigt mycket på Tom Petty och Bruce Springsteen. Så då var det där så stort för mig att jag liksom lyssnade på det genom väggarna. När man var barn då, jag menar, jag vet inte, kanske jag var 7-8 år. Men man fattar ju såklart inte engelska. Men man förstår ju att det är en stor berättare det här. Och så är det ju det här mäktiga vemodet som är... den är ju, jag tycker den är helt fantastisk. I rush through the yard, I burst through the front door, my head pounding hard, up the stairs I climb. Vi har ju sett...
Vi såg ju honom i New Jersey faktiskt.
Ja.
Och... missade tyvärr halva konserten. Vi skulle liksom göra en intervju i en limousin samtidigt som vi åkte dit. Eller bara, det här var mycket... Många kockar som skulle göra, mycket som skulle göra samtidigt. Så landade vi sent och så var det superlång liksom, passkontroll. i New York. Vi kom jättesent till hotellet och sen skulle den här limousinchauffören köra oss då till arenan. Men hamnade liksom nere i en kaj och skulle just bara släppa av oss och säga så här, ah, men här, nu är ni framme. Och vi bara, nej, 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 här vi är inte framme. Så vi missade liksom allt. Han ses 10 kanske. Hur många? Nej, vad kan det vara? Vi såg kanske 5-6 låtar.
Men det var liksom som att det skulle göras så märkvärdigt. Vi skulle åka limo och hela den processen att det skulle vara så fancy till konserten gjorde att vi missade typ hela konserten. Exakt. Vilket sammanfattar väldigt mycket av... Alltså det blir så mycket sån spinal tap minnen.
Och det var mest viktigt för skivbolaget att visa att ja, nu får ni åka limo till en konsert.
Exakt.
För ni,
Men det kan lika gärna, det tragiska är att det kan lika gärna vara så att vi betalar det själva.
Men det gör man alltid i slutändan.
Ja, precis. För det recoupas, eller vad man säger.
Ja, så att, ja.
Men Springsteen i New Jersey måste
vara speciellt. Ja, men det var helt mäktigt. Alltså, jätte...
Så ni kom i slutet av spelningen då?
Nej, men vi hann, okej, vi hann se en halvtimme. Jag ska vara helt ärlig. Han spelade
länge. Vilket bara en typ 10% av en Springsteen-konsert.
Och så kastade vi oss popcorn som middag.
Men det var roligt. Men... Det var väldigt så här, amerikansk kubik, liksom.
Under er långa frånvaro så kom det inte mindre än 2 nya Teenage Mutant Ninja Turtles-filmer.
Mm.
Jag vet att ni en gång i tiden började som en Teenage Mutant Ninja Turtles-förening. Det var det första ni gjorde det tillsammans. Mm. Då du, Maria, var Rafael.
Mm.
Du var Leonardo, Johanna.
Mm.
Och Josefin var Michelangelo och Jenny var Donatello.
Mm.
Vad var det som drog er till Turtles från början?
Kommer inte ihåg.
Ja, men det var ju att den serietidningen var rätt ny i Sverige då, tror jag. Helt enkelt.
Jag tror också
man söker ju identifikation som barn. Så.
Ja. Och att det fanns så himla mycket liksom merch då i konstiga former. Med tuggummen som du kunde liksom öppna så fick du en bild som vi klistrade på cykelhjälmarna. Så vi hade ju fullt med liksom Turtles klistermärken på våra cykelhjälmar. Och sen så, ja. Det var liksom att det fanns en för alla. Och att vi var liksom hjältarna.
Mm. Och då började vi helt enkelt göra någon slags fanfiction av det där. Att vi skrev egna noveller.
Vad handlade novellerna om? Vävde ni er själva i dem också?
Ja, man berättade sin novell utifrån alltså sin karaktär typ.
Inspirerad av den, liksom, den världen som de var i.
Det kan vara en kloak.
Ja, exakt.
Det kan ändå hända någonting i Robert Fors. Aha, samtidigt.
Okay. Om man kan överleva en kloak så kan man överleva i Robert Fors.
Men, och det är någonting som har verkligen satt sig i mitt huvud är ju att jag fick ju skrivkramp. För vi satt ju på varsitt håll.
Vi satt liksom, i Josefins...
Ja, inte större än det här rummet.
Lekstuga.
Vad kan det vara?
Och så hade vi liksom skrivarverkstad.
Ja. Och så minns jag att jag knövde ihop papper på papper på papper. För att jag då skulle skriva Leonardo och gick in i någons mattaffär. Och det var någonting som skulle hända. Och så bara, nej fan, nu måste jag jobba vidare på nästa liksom... Så jag vet inte riktigt, det är en väldigt fin historia.
Tanken var i alla fall att vi skulle skriva de här novellerna och så skulle vi liksom sälja dem.
Vi gjorde det, vi tryckte ihop det.
Ja.
Vi fick inga prenumeranter.
Lyssnar ni på den här låten också? Yo, it's the green machine gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with the new jack groove gonna rock. And roll the place with the power of the ninja turtle face. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show what the turtles are saying. Ninja rap med Vanilla Ice. Han skrev den till den första Teenage Mutant Ninja Turtles-filmen.
Aha.
Det var så gulligt för han. Aha. Han är mest känd för Ice Ice Baby.
Mm.
Första rapplåten som var på USA.
Liksom. Den här var ändå stark.
Men han det är en stark låt. Han var i Stockholm och spelade i Göta källare för 10-15 år sedan. Och... han är en rappare som har liksom noll trovärdighet. Men det gulliga var att då kom det massa så här tuffa underground hiphoppare för att se det, för det var deras första idol. Och alla stod och skrev Kawabanga och lyssnade på den här ninja rap.
Go! Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Under er långa frånvaro så försökte ni starta en bokcirkel, vet jag.
Ja,
jag är exkluderad i den.
Du fick inte vara med.
Nej, jag tror att det var det här, nu ska vi inte göra allt tillsammans också. Så.
Mm, det var lite som att det var lågstadiestämning igen. Man kan inte umgås mer än.
Nej, men det var väl du, Josefin och några vänner till som inte håller på med, inne i Sahara-världen.
Precis. Två utomjordingar och...
Men varken du eller Jenny?
Nej, ni var inte med.
Jenny hade väl flyttat?
Jag tror att
jag var inte med.
Nej.
Jag vet inte om...
jag vet inte vad det finns så mycket att säga om det. Men det var ju som inte som att vi i Sahara bara, nu ska vi starta upp en bokcirkel istället.
Okej, okay, det var parallell aktivitet.
Ja, exakt. Det var parallell aktivitet. Men det var ett sätt, tror jag, för mig och Jossan att fortsätta umgås när vi hade lagt ner på någon slags schema, lagt bokcirkel manér.
Vad läste ni på någonting?
Ja, det var... allt möjligt. Axel Sandemose. Eller det kunde vara... man fick välja en bok var. Från varje gång till gång. Bla, bla, bla. Men det var ju svårt att liksom få fjutt i liksom hänget. På samma sätt som det är när man har ett band ihop.
Ja, inte bara bandet, utan alla grejer vi har gjort. Om det var Ninja Turtles, ja, eller om det var... vi hade ju en djur liksom rescue-grupp också. Där vi,
ja, vad gjorde ni när ni räddade djur?
After Eight the Animal Club hette den. Vi fångade in skadade djur.
Eller, och hjälpte dem.
Och hjälpte dem. Man kan också säga att, att vi hjälpte dem. Vi hittade en katt som var bortsprungen. Stängde in den i Jossans lekstuga. Matade den klöste på oss och ville ut.
Det var typ som att man hittade ett skadat djur, så blev man skitglad, för då fick man ta hand om det.
Och så satte vi upp en lapp på ICA och Konsum där vi har hittat en katt, och så ringde grannen till Jossan och sa att det var deras katt och var bli förbannade. Och vi var riktigt, riktigt sura för att de inte ens betalade kattmaten och ingen ersättning för det här.
Det var en kråka som vi tog hand om, som var skadad.
Nej, den avlivade vi.
Nej, det är en duva, och den var vi tvungna att avliva.
Varför var ni tvungna att avliva den?
Jag vet inte, men det var ingen vacker syn.
Hur avlivar ni duvan då?
Vi övertalar en kompis till oss att slå den med en spad.
After Eight, the Animal Rescue Club.
Ja, det här skedde i Josefins källare, som gör att det blir ännu mer mobil. Men
då fick ingen dagsljus.
Det är också ganska många eremitkräfter som har blivit dödade. Under.
Men det djuret, på riktigt. Jag hade eremitkräfter när jag gick i sjunde klass.
Mm.
Och jag köpte dem i zoobutiken i Linköping. Och killen som äger zoobutiken säger att men du måste vara noga med att mata dem nu. De äter bara en sak. Müsli.
Jaha, det har jag aldrig hört.
Sålde han små burkar med någon salt müsli som man skulle ge eremitkräfterna. Jag förstår inte riktigt, finns det müsli för eremitkräftor ute i naturen? Det kan inte vara deras naturliga föda.
Det där
föda.
Känns ju som bluff. Alltså.
Men de äter väl i princip fiskmat?
Ja, det kanske var det.
Det var inte fiskmat, det var müsli, bokstavligt talat.
Men, fråga till dig då. Ömsade din eremitkräfta skinn?
Ja, men de ömsade inte skinn, de böjte ju skal.
Ja, men de böjte skal.
Den här dog.
Ja, men så ska man, ja, men för att du gav han müsli.
Men, också, ja, men det var inte mitt fel alltså. De sålde
men då ska man ha liksom större skal. Men... en dag så var ena eremitkräftan knallröd, och så låg den riktiga eremitkräftan då död.
Ja, precis. De byter skinn.
Och då blev vi panikslagna att det har varit dubbel eremitkräfta i.
Och stycken i samma
skal? Ja, men som har mördat den andra. Så då släppte vi från balkongen. Men jag tror så här i efterhand, som vuxen, att det var en och samma eremitkräfta, att den bara ömsar skinn.
Det låter rimligast.
Mm.
Det hade varit fantastiskt om de var så trångbodda att det var två eremitkräftor i varje skal.
Alltså, säljs djur till barn överhuvudtaget idag?
Det är ingen bra idé, menar du?
Ja, det här är The Power med Suede. En låt som jag lyssnade väldigt mycket, eller hela skivan egentligen lyssnade jag väldigt mycket på i tonåren. Och det här är ju ett fantastiskt album, och jättekonstigt och jättestökigt och oroligt och vemodigt och jättemäktigt. Och absolut min favorit Suede-skiva.
Min med.
Nej, ja, men den är helt underbar.
Det här är nog en av de bästa skivor jag hörde på hela 90-talet, tror jag.
Ja, alltså. Men det konstiga var att det här, liksom, när jag lyssnar på det här igen, jag blir alldeles tårögd, för att det betyder så mycket. Men jag brukar sätta på den här skivan och somna till. För att den är som så suggestiv och så här drömsk också. Men det var så roligt, alltså, när man börjar lyssna på Suede. Jag, som Johanna sa i början också, när man... När vi liksom upptäckte musik i Robertsfors och att det inte var så lätt tillgängligt allting, så fick man också så här, man tappade som begreppet när skivor var släppta, och man liksom lyssnade på saker massa år för sent. Det fanns liksom en liksom bugg i systemet. Man fattade liksom inte hur det hängde ihop. Och det är också roligt att jag lyssnade supermycket på Suede. Och sen upptäcker man David Bowie. Alltså det blir liksom, det var hela tiden såna grejer att man fattade, alltså, hur saker hänger samman.
Fördelen var ju att man plöjde ju samma skiva om och om igen. Det är också så här, det fanns ju kärlek till alla de få skivorna som man hade, som hade just kommit ut, som
Och sen så tänker jag mig liksom, jag var helt såld också på det här, alltså Bernabart, alltså gitarrspelet har jag påverkats skitmycket också. Fortfarande att jag tycker att de där slingorna är helt episkt.
Du gick på dejt med en kille som såg ut som... Den enda killen i Robertsfors som såg ut som Brett Anderson.
Ja, det var ju för sig släppte jag. Men det var den enda personen i Västerbotten som såg ut som Brett Anderson. Och han var jag på fika dejt med. Men efter 5 minuter så kommer Jossan och Johanna och Jenny in och sätter sig i bordet bredvid.
Så taskigt.
Ja.
Varför det?
Att man inte liksom fick ha någonting för sig själv.
Eller så tänkte vi bara så här, fasen var mysigt. Vi joinar kanske. Kan det vara
speciellt?
jag kommer inte ihåg det. Jag är ledsen, Maria. Förlåt för det
valet. Blev ni ihop sen?
Nej, det var inget.
Det där är intressant, hur vänskap kan bli så stark att den nästan kväver den. Du nämnde uttrycket toxisk vänskap i någon intervju.
Ja.
Apropå hur ni blev så tajta att det till slut blev lite jobbigt.
Ja, alltså jag kan inte riktigt förklara det, men det liksom blir ju väldigt mycket att det bygger typ på någon, alltså på någonting negativt. Det man har tillsammans, alltså att man ska... Jag vet inte om det handlar om att kontrollera varandra, eller...
Det var ju väldigt svårt att göra egna saker, aktiva val i det sammanhanget.
Jag tror att det handlar om att man liksom stör sig för mycket det hela bandkonceptet och vänskapen går ut på, att man egentligen ska vara likadana och alla ska tycka och tänka och se ut likadana. Och så fort man avviker för det så blir det en provokation mot själva gemenskapen. Och... Jag vet inte, det där blir rätt ohållbart i längden. Så det är avigsidan med detta liv.
Men om ni säger att ni inte hade haft ett band tillsammans, tror ni att ni hade fortsatt vara tajta på det viset som ni har varit uppe i 20, 30, 40 års åldern?
Nej, det tror jag inte. Jag tror stenhårt på det här.
Det är
rätt
att få yrken
med...
där den typen av vänskap uppmuntras. För då håller man ihop.
Ja, alltså... svårt att säga. För våran starka vänskap har ju också gjort att vi inte har någon annan. Några andra barndomskompisar från den trakten. Alltså det är ju alltid när man har vänner som åker tillbaka på typ... på semestern eller att träffa gamla barndomskompisar. Så det finns ju inte en kotte som jag skulle hälsa på i Robertsfors. För att vi stängde ute alla andra.
Redan från början alltså?
Exakt. Ja, och skulle det vara någon så skulle det ändå vara... Även om vi inte hade haft bandet så skulle
det
i alla fall vara
ni. Jag tror på det här att man måste ha någon liksom... Alltså det är klart man hade definitivt hållit kontakt. Men jag tror på det här med att man har det gemensamma... liksom arbetet eller
ja men precis vi hade ju innan bandet så hade vi ju ändå en grupp som vi pratat om massor, alltså det var ju liksom teaterföreställningar, det var ju djurklubbar, det var allt möjligt, så vi hade ju en kärna av någonting annat som inte var musikaliskt.
Ja men fast det har ju alla barn, alltså det är ju inget barn som säger tja vi går och ta en öl.
många som gör det. Nej, men jag menar, min poäng är att jag hade ju inte det med någon annan. Nej. Så om det är det mest naturliga... Ja, vi hade säkert hållit kontakten, men det hade säkert inte varit på samma intensiva sätt.
Men ni åt en middag hemma hos Jenny 2012, då det här beslutet någonstans fattades. Vad bjöd de på för mat då?
Ja.
Ja, men Jenny hade en grej, hon hittade på ett eget recept som hette halloumi pitabröd. Med halloumiost, mango, spenat...
En alldeles unik 20-talsrätt.
Ja. Så vi åt säkert det. Det brukar vi äta oss hemma hos Jenny.
Och då bestämde ni er för att vi tar en paus.
Ja, ja alltså det här är ju också så här, när fyra personer ska minnas så minns man olika. För du hävdade ju att det var hemma hos dig i Gröndal.
Ja, men jag kan köpa att...
Vi köper den andra, vi köper Jenny-versionen.
Men för mig personligen så var det ju en liten av en kalldusch. För att jag var inte beredd på att det skulle komma. Även om vi hade haft det ganska slitigt. Alltså nu pratar jag om en relation här. Så var det väl lite huvudet i sanden att man inte ville acceptera. Att det var en välbehövlig paus. Jag tror det kom tårar från mina ögon. Att det ändå kändes väldigt sorgligt. Att en sån stor del av mitt liv var liksom över då, där och då. Men, och som alla andra pauser så sa vi ju att det är så här, ja, vi tar en paus i 6 månader.
Som folk gör när man har till någon och försöker göra.
För man vågar inte göra det.
Tiden enligt lag för skilsmässa.
Det är väl väldigt få personer som blir ihop igen efter de Verkligen. 6 månaderna.
Och det är skönare att säga att man har tagit en paus än att säga att man lägger ner. Men samtidigt så tror jag också att det var... Jag hade det väldigt kämpigt mellan av- och på-perioder med Sarah Hot Nights när vi hade turnerat väldigt intensivt och sen skulle vi, då främst Maria, skriva på en ny platta. Så var det liksom som en arbetslös person som satt och kanske inte mådde jättebra heller.
Vad gjorde du då?
Du gick alla de här kurserna.
Nej, det var när jag fyllde 30. Nej, vet du vad jag gjorde? Jag köpte ett gymkort och sen så orkade jag liksom inte... Jag klädde om på bänken inne på gymmet och sen så orkade jag liksom inte gymma och sen gick jag hem. Lite så. Och sen så kollade jag på...
Gick du hem i träningskläderna? Eller träningskläderna och sen...
Man har fått för sig att man ska träna fast man orkar liksom inte. Alltså lite som att man är förlorad i samhället. Och sen kollade jag på Days of Our Lives. I'd like the sand through the hourglass. Och så ringde jag igen och frågade om hon hade sett det. Och då hade hon varit på gymmet i Umeå och kört core eller någonting.
Hon gjorde bara, och så sålde hon grejer på Tradera.
Och så sålde hon mycket på Tradera, ja. Men i alla fall så ringde vi och pratade lite om så här. Ja, har du sett dagens episod? Ingenting hade ju hänt, såklart. Ja, men du förstår, det gick mycket på promenader.
Så du såg framför dig att när bandet försvann så skulle du bara sitta och titta på Days of Our Lives eller sitta på gymmet och stirra tomt framför dig?
Nej, jag tror att det mer var en liten depression, alltså mellan Och mellan liksom av och på perioden att man inte riktigt visste vad, eller jag visste inte vad jag skulle göra, för det är så svårt att komma ut i så här arbetsmarknaden och så här, nu ska jag söka ett jobb, fast jag kan bara söka ett jobb i liksom
en kvart,
två månader, sen ska jag göra något annat. Så det var väl
Jenny är den enda jag vet som har gått ut gymnasiet,
ja,
eller hur? Men
exakt.
Du pluggade komvux, Maria.
Ja, jag är mitt på det torra.
Men det har ändå gått rätt bra för mig i arbetslivet också.
Vad jobbar du med nu annars?
Jag är projektledare för tv-produktioner.
Och vad gör Jenny?
Jenny är... Vad är Jenny?
Jag har gått bra för mig i arbetslivet.
Jag sa det ändå gått bra. Jenny är... Pff, vad gör Jenny, Maria? Jenny är... Hon är liksom mångsysslare.
Jenny bor i en herrgård i Skåne och jobbar med soffer.
Hon,
som hon restaurerar eller bara ligger på?
Nej, hon jobbar med liksom marknadsföring för ett företag. Och, ja.
Produkten är soffa.
Ja. Övervägde ni någonsin att ta in en coach i bandet, ungefär som Metallica gjorde, i Some Kind of Monster-dokumentären? Att ni skulle ta in någon som kunde lösa liksom konflikter i gruppen?
Men jag tror typ att vi har egentligen ibland sett vi har spelat in på när man har jobbat med en producent, så har tror jag vi har haft ganska mycket tilltro till att de ska skjuta in ny energi och liksom se oss på ett nytt sätt som inte vi kan se på varandra längre. Att de har fått någon sån roll. Och det har faktiskt funkat. Att man på något sätt blir lite... alltså det löser ju givetvis noll. Men det där att någonting distraherar oss från varandra har varit bra. Om du hänger med.
Vi pratade om den en gång när jag träffade er, just Some Kind of Monster. Du sa att du var en av de få, Maria, som tyckte att Lars Ulrich kändes sympatisk.
Ja, jag tycker det. Jag gillar honom.
Det här har vi pratat om.
Min son heter Lars också.
Efter Lars Ulrich?
Ja, och min pappa.
Men vad uppskattar du med honom? De flesta tycker bara att han är en gaphals.
Men han är liksom, han är grundad i sin dryghet.
Men han sa ju en gång till Josefin ett klassiskt citat.
Ja, vi hängde med honom på Spybar en gång. Det var konstigt.
Typ att man aldrig skulle spela trummor och träna, utan man bara skulle köra workout. Never practice, just do workout. Något sånt.
Mm. Det är Jossans livsråd nu.
Nu är Lars Ulrich ofta ganska kass live, så han kanske skulle behöva repa lite, om man ska vara helt ärlig.
Mindre på gymmet.
Jossan är inte, hon är inte gymtjejen, alltså. Kan man inte säga.
Och inte du heller?
Nej, gud nej. Det var inte min grej.
En annan grej när jag gemensamt med Metallica är ju att det är trummisen och gitarristen / sångaren som skriver låtar. Har Jenny och du velat vara med och skriva något? Det har aldrig varit en källa till liksom konflikter eller något, att ni vill in i låtskrivarprocessen?
Nej, inte att vi har velat in någon gång, har vi väl, eller tidigt har vi också haft låtar uppe för bollning och att man gör några slinger och sådär. Men vi märkte väl ganska snabbt också att så här, ju fler kockar, desto mer intriger och osämja blev det i lokalen. Ja, typ så här, att jag spelat, gjort riffet till Keep Up The Speed eller någonting som man fortfarande... ja, det är inte så att vi har gjort hela låtar någonsin, men någonting har man ju bidragit med.
Hade ni några musikaliska meningsskiljaktigheter, att ni ville att bandet skulle gå i olika riktningar? Eller handlar det bara liksom om personkemi?
Ja, jag tror att det handlade mer om att vi hade gjort det för länge och att vi kände oss slitna, tror jag. Och att det kanske var dags att så här, få göra och testa livet på egna ben.
Arbetsmarknaden.
Ni valde ju också att döpa den sista skivan som ni gav ut, alltså 2011, till Bara Sara Hot Nights.
Mm.
Och ibland när grupper ger ut ett självbetitlat album en bit in i karriären, så...
Är det ett omen?
Ja, men det är ett litet rop på hjälp, kanske. Man säger att gillar ni inte det här så gillar ni inte oss. Det här är vi. Och å ena sidan kan det gå som typ Metallica och Beatles. Deras självbetitlade skivor var ju jättesuccéer. Men så finns det så här, när The Cure gjorde det till exempel, eller när Backyard Babies gjorde det, som tog 12 år lång paus.
Mm.
Och
vilket mönster.
Mer? Erasure, Portishead också gett ut självbetitlade skivor. Och sen blir det ett långt, långt, långt break.
Mm.
Men är det inte att fantasin är borta då?
Nej, och att man det är en bra skiva.
Ja, men alltså att fantasin på, så här, nu har vi släppt så många skivor, man börjar bli redo, som du säger, att så här, nu är det dags att gå tillbaka till...
Fosterstadiet.
Ja. Jag tycker det är tråkigt. Med självbetitlet. Så här efterhand så skulle den ha fått ett eget...
Och det är stor skillnad mellan om det är ett debutalbum och om det är en skiva som kommer en bit in i karriären. För då betyder det något annat.
Mm. Nej, men det är så här, det, tycker det är någonting så här paradox. Jag tycker den där skivan är väldigt bra liksom, och känns som att det är väldigt mycket att vi var på något sätt på en ny plats. Men vet inte. Det var som att vi inte orkade löpa linan ut, tror jag.
Ni visade er gemenskap väldigt fint när ni döpte ett skivbolag till Stand By Your Band.
Ja, visst är det catchy.
Så fint.
Finns det skivbolaget kvar?
Ja.
Ja, tror det. Det är Jenny som har... En av mångsysslarna, hon sköter det här.
Mm.
Betalar ut
pengar.
Så.
Betalar ut pengar, ja precis. Vi fakturerar. Det är Jenny som är...
Den ordentliga.
Ja.
Hon har hand om handelsbolaget. Det är också ett handelsbolag.
Så ni låg aldrig på Tambourine Records? Så.
Jo, men vi någonstans i... Ska vi gissa att det var på What If Leaving-skivan. Så har vi, valde vi att licensiera ut det. Vad heter nu? Plattan. Och sköta mycket själv. Vilket vi kanske inte skötte perfekt heller. Alltid. Royalties som inte kanske har betalats ut.
Ja, vi fick en fet avräkning av Björn Yttling för outbetalda royalties. Okej. Parentes.
Men vi tryckte upp merch också, så det, vi hade ju liksom Stand By Band merchandise som också gick ihop med Sorrow at Nights, och vi släppte Two White Horses. Lovisa och Jakob projekt.
På tal om merch, fick ni någonsin de här Aftonbladet-t-shirterna med Jag är 5+ på?
Ja, ja. Mm. Absolut.
De gav såna till alla som hade fått högsta betyg i Aftonbladet.
Ja.
Det fick vi. Ni fick ju det på första albumet.
Mm. Ja. Jag vet vart min är.
Nej, men jag ser bara den här bilden framför mig. Jag vet inte vem varför. Men
vi fick t-shirten, de var superstora.
Ja, precis.
Jag minns, de var liksom otroligt oversizade.
Ja. Otroligt XXL. Mm. Och så skulle man ta på sig dem när man hade fått 5+. Mm. Så är det.
Jag tycker det är fint att den skivan fick 5+. Det är väldigt... jag kanske inte riktigt kan förstå det när jag lyssnar på det nu, idag. Men jag var väldigt glad och ödmjuk inför att den...
Hur var det att slå igenom som tonåringar? De flesta band är ändå i 20-årsåldern och ni var 17.
Vi har inte varit så imponerade av mycket genom våran karriär. Och det i sig var ju också så här... Det är klart att det fanns en stor glädje att få så bra recension på första skivan. Men jag tror inte att vi förstod eller någonsin... Liksom,
alltså jag tror att för oss så var det som att det följde en fullkomligt logisk kurva där det alltid hade gått... Liksom. Det var inte så att vi hade stött på hårt motstånd och så plötsligt hände det, utan det var som att det bara, ja, men så här är det väl nu när man släpper sig första skivan, ska det vara så lite. Även om givetvis folk runt omkring påpekar att det är liksom väldigt liksom påförunnat och så tror jag att vi var ändå rätt... Jag ska inte säga att vi var blasé, men det var som att vi bara tog, det var rätt självklart.
Men sen var det också med den, vi skulle ju först släppa den skivan på Westside Fabrication, hade liksom ett omslag redo och det skulle liksom bara göras klart. Så när vi började jobba med våra manager så kände han att så här, okej, men marknadsföringsmässigt och det som ska satsas på den här skivan kanske inte... Det är att vaska det kanske. Man kanske ska plocka upp det ett snäpp med någon som har mer muskler.
Jag minns så tydligt, det var som en säljmål på 50... Alltså det här är hans ord. Men att säljmålet var så här, jag vet inte, 3000 sålda ex. Och det tyckte han var liksom...
Ja, och så sen skulle det...
Hans i Friberg
sa så.
Ja, att det inte är hans säljmål, utan att skivbolaget...
Nej, men skivbolaget, alltså tyckte han att det var liksom...
Men vet du vad jag kommer ihåg också? Att en av marknadsföringsgrejerna som skulle vara att det skulle gå... skivan skulle gå på de här klockrestaurangerna.
Ja, det var ju skitdåligt.
Och då, det, alltså, så här, det är ett litet bolag, jag fattar.
Westside Fabrication, där ni låg först.
Ja, precis, vi ska liksom inte kasta dem under bussen, men att det fanns en person då som han ser som var med och liksom sa att vi kan, det här kan ha potential att liksom investeras ännu mer i och att det kan gå ganska bra. Gjorde ju att vi signade med BMG.
Och det var hans som...
Ja, han var definitivt beroende över till det. 100%.
Mm. Och SI Percussion var skitsura på honom.
Det misstänker jag.
Ja!
Men och... vi ska också bara kanske prata om att så här, Westside var ju också... det fina med hela Westside Fabrication var ju att det fanns ett sånt musikcommunity där vi från Robertsfors kom in i Tirslefteå och blev så här omhuldad av alla med de här banden som hade, det var så stark musikscen. Så det var ju fantastiska år där
ja,
vi...
Ja. Jag menar, så släppte vi liksom en EP och våra första singlar på Westside och det var ju toppen.
Ja. Och då var ju Bear Quartet som vi ska höra nu en väldigt stor del av det och väldigt inspirerande källa.
Och den här låten heter Before the Trenches. I wasn't that hurt when you left. Really, it's true. It just took the fun out of fundamentally born. That's all. I'd rather be too soft.
Men du nämnde att ni länge har haft blandade känslor, inte bara för Westside Fabrication utan även för Bergkortet. Du sa så här, Bergkortet var Westsides största stjärnor. Det var ett ständigt tjat om dem. Bergkortet gör si, Bergkortet gör så. Nej, så där skulle Bergkortet aldrig göra. En gång visade jag några nya låttitlar och Jocke Wallström, skivbolagschef, sa att de var skitdåliga. Så skulle Matti i Bergkortet aldrig skriva, sa han. Och jag sa, hallå, sluta ge mig komplex, jag är bara 16. Men Jocke malde på mig att du inte förstod Mattias Alkbergs storhet som textförfattare. Det tog lång tid innan vi kunde lyssna på Bergkortet igen.
Ja, men exakt så där var det. Och liksom, och sen så var det också så att Matti, han var recensent på NSD, Norrländska Socialdemokrat, och recenserade musik där. Och sen så skrev han en av våra första singlar. Där han också skrev att jag så här, inte hade... Den heter Bit by Beautiful Teeth. Och att det var så här, fel grammatiskt på engelska. Och så tyckte jag att det var så... Först det här jävla Bergkortet-tjatet. Och sen så... Ja, så var det grammatiken. Ja, det var inte kul.
Det är lite konstigt att Bergkortet sångare recenserade er i tidningen.
Ja.
När ni låg på samma skivbolag.
Ja, precis. Du hör ju insyltar om vad allting.
Men han var ju ändå objektiv, måste man ju säga.
Ja, han var inte otroligt objektiv. Ja.
Gav dig ros. Ja. Men ja, nej, det är ju också... Ja, det är ju super mycket som hände under den tiden. Men det är också fint att man har liksom varma känslor för det bandet när du uppenbarligen har blivit matad en massa annat.
Men sen har vi också spelat in en skiva, den här sista skivan vi gjorde, så arbetade vi med Jari Happalainen och det var lite som att knyta ihop säcken.
Stämmer det att Westside skivbolaget tvingade er att skriva brev till Per Bjurman och be om ursäkt för när du såg att hans Hole-tröja som han hade på sin bild byline.
Ja.
Ni hade skojat om att Hole inte var något bra och då blev ni tvingade att skriva för hand och ett förlåt så hemskt mycket.
Ja, det här stämmer. Hur vet du det här?
Gjorde vi det?
Du nämnde det någon gång.
Ja. Nej, det var Jenny som hade berättat i en intervju att hon hade hans bild överkryssad på, och det hade hon hemma i sitt tjejrum i Robertsfors. Och så att för att han inte gillar, ja, eller vad sa du, att han gillar,
hon, men han hade en Hole t-shirt på sin bild, exakt, och hon gillar inte Courtney Love kanske.
Fast vi gillade ju Hole. Så det är lite motsägelsefullt. Men
vi gillade inte Hole för att vi var så här Courtney försörde Kurt.
Ah, okej. Okay. nej men så var det, och då skrev hon ett brev till honom. Och bad om ursäkt helt enkelt. Allt stämmer.
Det var ganska hunsade ändå för att vara.
Men det var ganska mycket
unga rebeller.
Verkligen. Och det var väldigt mycket som vi inte riktigt förstod ju hur det var att ha band och turnera också. Liksom att vi inte riktigt kunde lämna ut merchandise till vem som helst. Om man träffade någon kompis eller man tyckte att så här, ja, Francie Fireside ska få våran t-shirt, så fick vi lite utskällning för att vi hade gett bort.
Men det var ju också som med Westside med merchen, att vi hade inte riktigt koll på.
Och du behöver inte gå in på den ekonomiska biten.
Att det var ni som betalade för alltihop?
Nej, ja.
Det recoupades.
Det var en dålig merch-stil kan man säga.
En dålig merch-stil.
Men då, för då tyckte ju Jocke att vi liksom, han sa till oss, ni får inte prata med andra band. För vi kom ju tillbaka från turnén och hade pratat med andra människor. Och
han ville inte att ni skulle prata med andra band, för att då skulle ni få reda på att de hade en bättre merch deal.
Ja, men att så här, världen kan se ut på ett annat sätt i merchpåset.
Men hur var det när ni turnerade? Jag hade med Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet här. Och de slog igenom när de var ungefär lika gamla som ni, 16-17. Och han berättade hur deras turnéledare på de första turnéerna alltid sa att åh nej, nu ölens borta, vi har inte fått någon öl till logen. Och sen sa han också att vi måste vara hemma på hotellet nu före klockan, före midnatt, för de låser dörrarna. Så ni måste gå och lägga er senast midnatt, för de låser dörrarna på hotellet. Och de trodde på allt det här. Tills de många år senare förstod att det var deras föräldrar som hade pratat med turnéledaren.
Ja.
För de åkte på turné med broder Daniel. Och föräldrarna var så pass smarta att de fattade att det här är inte ett band som vi vill att våra barn ska hänga med. Så turnéledaren ursäktade sig genom hela turnén och sa nej, ingen öl här heller. Ja, men i nästa stad kanske.
Jaha, ja.
Nej, men så har det väl varit lite för oss också. Kanske när vi blev lite äldre, eller ja, runt 20-årsåldern. När man turnerade med band som kanske hade lite osunda vanor. Där det fanns liksom turnerande och management som skyddade den lite grann.
Men så var det väldigt mycket när vi gjorde den här kalasturnén med Teddy Bears och Kent. Att det var som att de alltid gick så här runt hörnet. Och så vi bara, vad tog de vägen? Vad hände där borta? Och då var det som att, jag vet inte om det var för att
det är så fint att jag försöker liksom inte berätta, men det var som rakt
att,
ut vad
det
som,
var som att folk ville skydda en.
Ja, men verkligen. Och det var ju
men alltså det var som att svårt för oss att pejla läget om folk var avståndtagande eller om de bara försökte skydda oss för att vi var små.
Det här för oss osökt till lyssnarfrågorna som jag har.
Ah, för
en av dem har du nästan besvarat här. Det här är inte vilka lyssnare som helst, utan de lyssnare som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Tack alla som gör det. Och Tobias Jonsson Boström skrev så här: hur var det för fyra tjejer runt 20 att åka på sommarturné med ett gäng festglada rockherrar? Det vill säga kalasturnén år 2000. Nu, Tobias Jonsson Boström är en av Sveriges absolut största Kent-fans. Jag tror att han syftar i synnerhet på Kent, men
ja, Kent
som du
åkte
sa,
i en egen turnébuss.
Teddy Bears var ju med.
Ja, nej, men Kent åkte in i sin egen buss och det tyckte man var lite drygt.
Men det var jättemycket fester. Och som vi sa så var ju de respektfulla också. Och höll mycket utanför. Och lite från oss. Sen finns det ju så här, situationer där vi också har så här, tappat kolla lite. Jenny har gett sig på bananer i pyjamas figurer och nitat dem på en efterfest. Typ många följdfrågor på den.
Alltså, hon nitade någon som var utklädd typ? Eller var det de riktiga skådespelarna som
nej,
bananer i pyjamas?
Bananer i pyjamas dräkterna dök upp på en efterfest på ett hotellrum. Där Jennys första osunda tanke var att slå ner dem. Så att det, vi har ju liksom inte varit superstädade heller. Men det fanns ett fint så här, skyddsnät runt om.
Men det är ju konstigt för att hela våran liksom, tid som vi har spelat så har man alltid umgåtts med folk som är så här, 10-15 år äldre. Och man har ju som aldrig riktigt man får vara med, men sen är man som aldrig egentligen riktigt med heller.
Men jag kan föreställa mig att alla de andra banden, om det dyker upp någon som dels spelar i ett band och dels är 20 år gammal, så tror jag att de blir väldigt försiktiga med eventuellt dekadent levande. Jag hamnade på en efterfest på den turnén i Malmö med Christian Falk.
Han var med på turnén. Just det.
Nej, jag väljer att se det att jag tycker att det var väldigt respektfullt också att alla var väldigt fina med oss på det sättet.
Men jag menar bara så här i efterhand att man tänkte att man var en del i gänget. Och sen så fattar man kanske när man blir vuxen att men okej, det var rätt stor skillnad på.
För att de inte bjöd er på droger, men det är ju...
Ja, men också så här med de facto att de är liksom så pass mycket äldre. Och så kommer vi där som snorungar.
Nästa fråga kommer från Mattias Mattsson som skriver så här. Hur ofta besöker ni Wien? Jag antar att han syftar på er låt Visit to Vienna som handlar om att åka på en weekend of romance and fun till Wien.
Nej, men tyvärr. Inte
Jenny
så
var där när hon fyllde 40.
Ja, det var hon faktiskt. Mm. Ja, det är just det. Det är ju kul i och för sig.
Mm. Men senast jag var i Wien så spelade vi.
Backa lite, vad hände med Jenny i Wien? Det låter som att ni utlämnar någonting dramatiskt.
Nej, det är verkligen bara hennes privata semester. Här, som...
Men det var, så, ja, det var väl så...
Träffade hon bananer upp i pyjamas i
Men
Wien?
Men det var väl som med att det var lite otippat att Jenny skulle till Wien på hennes 40-årsdag.
Alltså vet du, det frågade ingenting. Jenny åkte till Wien i privat syfte för att fira hennes 40-årsdag med sin familj. Där är punkt.
Men vi vet
vi
inte
försöker
mer.
Bara utveckla
du vet lika vid, ja precis.
Men,
att när jag skrev den låten hade ni sett den här fina filmen Before Sunrise. Det finns en fantastisk film med Ethan Hawke och Julie Delpy om ett par som går runt i Wien en hel natt.
Ja, precis. Den är fantastisk.
Och uppföljaren är ännu bättre faktiskt.
Ja, precis. Jag började nästan säga att det finns tre, men det är bara
det finns tre.
Det finns tre.
Den första i Wien, den andra utspelar sig 10 år senare i Paris.
Just det,
och
så
tredje,
gjorde de en tredje.
Ytterligare 10 år senare på en grekisk ö när de är ihop och de
krisar. Nej, pratar vi om den här filmen kanske, som vi har sett 1000 gånger?
Ja. Alltså den har ju också... Alltså det här var lite senare än cocktailfasen, men den har också gått...
Men visst att Vianna hade ingen koppling till
Nej,
dem?
Nej, den hade den inte, men det är liksom symbolen för den där romantiska platsen.
Och det är ju ett litet Paris egentligen.
Ja.
Den är ju som ett mini-Paris.
Ja. Yeah. Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town as she lay there. Ja, men vi har ju alltid haft en förkärlek i bandet till att få komma in i stämning innan vi går på scen.
Och nu kanske nu för tiden kanske man inte kan styra det så mycket med välja musik och så innan, men vi hade alltid en spellista som husteknikerna satte på, och då var det alltid den här som var den sista liksom, innan vi gick på scenen.
Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Har ni någon kontakt med det här bandet som ni turnerar mycket med, The Donnas? Som ni ibland jämfördes med fast ni inte hade något musikaliskt gemensamt kanske?
Lite kontakt fortfarande.
De har ju däremot inte återförenats? Eller?
Nej.
Verkar...
De är nog ännu mer spreta i val av liv tror jag just nu. Med studier och annat och gått olika vägar. Men det kanske händer. Men helst när jag vet inte om Jossan har någon kontakt med dem eftersom hon bor i Kalifornien, men
jag vet inte, jag är bara så.
Men senast jag var där, vilket är ju ganska länge sen, så träffade jag Maja i alla fall. Men sen som alla andra kontakter så rinner väl ut i sanden lite grann.
Det är roligt att deras sångerska heter Brett Anderson.
Det är faktiskt kul.
Lite roligt. Det är lite kul.
Det är kul.
Jag tror aldrig hon fattar riktigt grejen för Suede var alldeles stor i USA.
Nej, men precis.
Men de, jag älskade Donna, så jag köpte deras första album. De hade en låt som I Wanna Be a Unabomber som var så otroligt skramlig. Vad heter hon, gitarristen? Är det
Allison.
Det är få gitarrister som har harmat Ace Frehley i Kiss så himla bra som hon.
Ja, men hon är fantastisk.
Verkligen.
Nej, det var svinkul när vi var på Europa-turné med dem.
Däremot Tori som spelar trummor vet jag inte riktigt vad som hände med. Hon var väldigt liten och hon hade problem med sina handleder. Hon var liksom trummade, minns jag. Liten och skör kanske. Men jättehärligt gäng. Och det var superkul att vara på turné.
Ni berättade en gång om när du ett gig på herrtidningen Maxims fest i New York när Hansi blev helt vansinnigt arg för att det var go-go-dansöser på scenen.
Mm.
Alltså, eller strippdansöser när ni skulle uppträda.
Mm. Mm.
Så han tvingade bort dem. Och sen råkade han själv senare på kvällen strippa inför Paris Hilton.
Var det så? Nej, men jag tror att vi fick liksom Hansi att göra det där. För att vi tyckte att det var mycket, alltså mycket sånt när vi kom till USA och skulle vara med och spela och göra media. Alltså sjukt mycket sådana här tveksamma, misogyna tillställningar som ändå var så där privilegiet tryckt på. Men det här är svinbra, ni kan inte missa det här. De blev liksom rätt sura när man liksom förhör sig skeptiskt till ja, men en sån Maximfest. Vad fan ska vi dit göra?
Mm.
Och då sa vi, ja, men vi spelar här på villkoret att det inte liksom förekommer era, alltså, alltså vi försökte göra det på vårat villkor, vilket är helt omöjligt givetvis. Men man är lite ändå, man orkar ta striden i alla fall. Så då skickade vi väl ut Hansi som fotsoldat skulle ta striden.
Men det förekommer ju också andra. Jag vet, en gång har vi ställt in ett gig för att vi kommer, om det var typ så här Denver eller någonting, och vi kommer till spelstället och då står de och strippar på scenen, liksom pole dancing, och gubbarna sitter och dricker en sunkig öl och väntar på, och vi är så här, vad är det här? Ska vi lasta in här? Ja, men det blir, på kvällen blir det.
Men det är så
en
konstigt, för det var helt, det var som så här, total avsaknad av en sån diskussion där. Alltså när man gör liksom, man åker dit och ska turnera. Det fanns liksom inte när man snackade med bokare eller skivbolag.
Det känns väl i och för sig nästan lite bättre med ett kvinnligt rockband som spelar med strippor framför än ett manligt. Det är ändå någon typ av... Men det var nog ingen som hade tänkt till där.
Nej, och det är väl kanske också att USA, nu kanske jag talar för hela USA.
Gör det.
Men att de låg ju lite efter, ligger kanske lite efter också i jämställdheten när det gäller. Och,
ska ni spela i USA någonting nu?
Inte som det är bokat just nu, men jag hoppas det.
Och Josefin bor där i Topanga i Los Angeles.
Mm.
Ja, hon har flyttat nu, men någonstans i närheten.
Jag tänker på Lana Del Rey, jag tänker på Topanga, hon sjunger om det. Och Charles Manson bodde där ett tag.
Mm,
innan precis. De skaffade den här Spahn Ranch så hade de ett hus i Topanga.
Exakt.
Och det första mordet...
Är det den här, vad heter den här boken, Girls? Nej?
Jag har faktiskt inte läst den, jag har precis köpt den. Men jag har läst massa andra böcker om Manson-morden. Men det var ju de trakterna där han hängde. Och det var även där de begick sitt första mord, den här
precis.
Familjen.
Mm. De bor i USA och det är jätteknöligt för vårt band.
Ja, och nu blir det ännu knöligare när du är höggravid, Jana.
Mm. Så. Jag ska om en vecka.
Så när den här podden släpps så har du fått barn.
Ja.
Grattis, jag tror aldrig haft någon, så vitt jag vet, gravid gäst förut här.
Svårt att veta kanske alltid, för det blir synligt.
Vi har faktiskt, alltså det är två gravjossan är också gravid. Och Jenny tycker alltid att det är så kul när vi är på kan och säger så här: alltså vet ni, vi är sex personer här inne nu.
Det är fint.
Åh.
Ja, vi tänkte spela Everyday I Don't med Anna Domino. Och det här är egentligen en skiva eller en låt som jag lyssnat mycket på nu under när jag skrev musik till våran senaste skiva. Och lite liksom, jag ska inte säga bortglömd, men...
Vem är hon?
En artist, amerikansk artist som släppte massa grymma skivor på 80-talet. Och relativt sen upptäckt, så. Men det är liksom... det är lite så här pop, otillgänglig pop på något sätt som jag gillar väldigt mycket. Och känner, ja men sådär, identifikation med. Och väldigt mycket liksom... skitgrymma så här, gitarrslingor och sånt där som jag är svag för. Every day I say that I don't. And I don't.
Har ni funderat på att döpa en låt eller en skiva efter ert allra första bandnamn, Exciting Excellence?
Bra idé! Spontant så kände jag att det var en skitbra idé.
Jag tyckte det namnet var så...
Visst är det starkt?
Väldigt starkt.
Ja.
Visst ni varifrån ni hämtade det? Sarah Hot Nights var ju en galopphäst.
Ja, men det, jag tror att det är så här, jag tror att vi gjorde det bandnamnet när vi gick i femman. Och då har man liksom precis lärt sig engelska. Och så var det så här, två engelska ord som var liksom ganska härliga. Och associerat med någonting, det är väldigt glittrigt det här.
Ett glitter i livet.
Så man sätter ihop två glittriga ord. Och jag har bara tänkt att det här... Men jag har faktiskt tänkt på det här namnet väldigt mycket på senare tid.
Vad fick du att tänka på det?
Nej, men alltså jag tror att det handlar om att jag har pratat om det här med att man hade massa olika bandnamn i början. Men det här är nog det bästa vi har haft. Det är starkare än Star Wars Nights.
Du berättade en gång en vansinnigt rolig historia om att din och Jannes mamma hade köpt en tröja i klädaffären i Robertsfors som det stod Luxurious på. Ja. Och ni lurade i henne att det betydde...
Ja, att det betyder något annat, ja.
Ja, men att det betyder kåt. Och hon blev helt förstörd. Hon tyckte det var så fin tröja.
Har jag berättat det här i en intervju, eller?
Du sa det till mig.
Har jag sagt till dig, ja. Till privat?
Nej, det här har stått till min bomb.
Superkonstigt.
Men det ja,
det var sån,
exakt.
Sån terror mot ens föräldrar när man är i tonåren. Att... Lilla mamma har gått och köpt en tröja som hon tycker så mycket om. Och så går hon runt sen och tror att det stod kåt.
Men det här var roligt. Jag läste ju... Alltså en slitsvarm musiktidning. Så önskade jag en prenumeration i julklapp. Och när jag fick den här prenumerationen så var det precis i skarven den omlade den här tidning. Och så första numret, januarinumret jag fick var ju en såklart en naken tjej på. Och mamma blev helt förfärad. Så hon... ringer och ska liksom reklamera det här. Mm. Att hon har köpt en musiktidning till sin dotter. Och sen så är det en...
Snusk.
Det är bara snusk. Och det roliga är...
Hon är diakon och ringer.
Hon är diakon, ja. Hon vet vem som, hanterar prenumerationsfrågorna på kontoret. Hansi Friberg. Så han minns det här samtalet när min mamma ringer. Och hon är jättesur. Ja... Vägarna möts.
Men det är ändå med tanke på Luxurious-tröjan. Det är ju fint och lite tragiskt att man fortsätter som vuxen att sätta sina föräldrar på i jobbiga situationer för att se hur de reagerar.
Har ni fortsatt göra det?
Nej, men alltså jag tänker så här, när liksom det nyfödda barnet kommer, att jag ska döpa det till något sjukt svårt uttalat engelskt, Penelope eller någonting som mamma inte hänger med.
Men jag hade en tröja på som stod, typ när jag gick i mellanstadiet, som stod Ultimate på, minns jag. Och mamma hade fått för sig att det stod Ultima Thule, så jag fick liksom inte ha den. Men det är inte Ultima Thule, det är Ultimate.
Din mamma hade ett visst moraliskt ansvar ändå för din kulturkonsumtion.
Ja, precis. Var det
vissa andra saker som du inte fick ta del av?
Nej, men det där var mina två starka. Men det, ja.
Du fick titta på Teenage Mutant Ninja Turtles i alla fall.
Ja, det var inte... ja, precis. Fast det var ju bara en serietidning då, när vi var små. Var det inte så?
Det hade säkert släppts filmer som vi inte hade hunnit kappa oss. Men...
ja, men hon tyckte inte jag skulle kolla Dallas.
Jaha.
Men Cosby var okej.
Men sen hade
Cosby
ju...
var ju så moraliserande. Det är det som är så obehagligt i efterhand när du tittar på det. Och det slutar alltid med att han håller någon föreläsning om vad som är rätt och fel. Mm. Han är inte bara rolig, utan han är också ett moraliskt föredöme. Mm.
Men jag tror det Martin inte visste var ju att...
Nej, men
att
kanske mer var så här, Cosby var klockan 8 och sen började det alldeles 9.
Men att familjen Asplunds hem var syndarhemmet då, med VHS och liksom betalkanaler som inte... betalade för. Så man satt och varje vecka och tryckte in nya koder så att man skulle få tillgång till liksom MTV och andra saker.
Så det var mer anything goes-attityd hemma hos er än hos Maria?
Ja, jag tror det. Jag kollade ju på Twin Peaks som liten, till exempel. Men, och...
Jag fick inte ha Barbie när jag var liten.
Du fick inte ha Barbie, nej.
Det var liksom också där, det var lite anti-amerikanskt också.
Det var lite mer kalaspuffar hemma hos oss. Så här, om man jämför det, doften av nybakat bröd var ju konstant hos er när man kom in. Det var ju ändå ett tyst hem med nybakat bröd doft klipp till limpan.
Och den stora tickande klockan i köket.
Mm.
Och hemma hos er så var det skvalet från kabel-tv och doften av kalaspuffar.
Ja, exakt. Snabbnudlarna sen när man börjar bli liksom, komma upp i högstadiet.
Det här kanske egentligen, det här är ju styrkan i bandet, att vi kommer från såna olika... Mm. Last night I was drifting away.
I couldn't help it. I just couldn't help it. Johanna, du har ju förlossning om en vecka.
BB is calling. Mm. Ja. Bra.
Vattnet går. Hej då.
Tack för att ni kom hit.
Tusen tack för att
ni kom. Skynda er till BB nu. My body's still here but my soul is sending it. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Sahara Hot Nights var hemma hos Drage. It must be a trick of